Välkomna till dagens gudstjänst. Dagens gudstjänst tema är vägen till livet och hur vi följer Jesus på den vägen. Vi vandrar genom livet som kristna och vi har olika packning. Jag hade en stav, jag kände mig lite trött, behövde stödja mig på den. Och så kan det vara bra att ha lite vatten med sig. Man blir törstig när man går. Det kan man kan ha allt möjligt i sin packning. Oj då, här kom det en stickning. Ja, det är sånt som jag gör ibland när jag kopplar av. Bibeln. Det är bra att ha med sig, tycker jag, i packningen. Annan andlig litteratur. Också bra. Ja, det finns mycket fint man kan läsa som kristna genom tiderna har skrivit. Och så finns det också en bra grej att gå på gudstjänst. Där kristna här har mötts i årtionden, mer än 100 år. Och bett och samlats kring ordet och lovsången. Det är fint att tänka på generationer före oss. Vi kommer med olika packning. Men vi får sätta oss ner här, en rastplats inför Gud. Och be tillsammans och sjunga tillsammans och lyssna till ordet och dela måltiden. Vi börjar med att sjunga en sång. 441. 441. Herre, gör vår ande stilla.
Thank you.
Vi ber för gudstjänsten. Tack Herre för att vi får lämna oss själva i dina händer just nu, den här stunden. Du ser vad vi har för packning med oss, om vi är glada eller ledsna. Vad som bekymrar oss och vad som vi är förväntansfulla inför. Tack Herre för att du kan möta alla behov. Vi lägger oss själva och gudstjänsten i dina händer. Amen. Jag ska läsa några av dagens texter. Och börjar med en, ja, vi kanske inte läser det där så ofta, det är från apokryferna. Jesus Syraks vishet. Och ni kanske snart ser dem på väggen. Jag vet, det kanske syns lite dåligt, men jag läser ju också så ni får lyssna. Om en människa bär på agg mot en annan, hur kan hon då kräva läkedom av Herren? Hon visar ingen nåd mot sin medmänniska, men när hon själv har syndat tar hon till böner. Hon bär på agg, hon som själv är dödlig. Vem ska då ge försoning för hennes synder? Tänk på livets slut och hata inte mer. Minns döden och förgängelsen, håll fast vid buden. Tänk på buden och vredgas inte på din nästa. Minns förbundet med den högste och glöm andras fel. Tänk på buden och vredgas inte på din nästa. Minns förbundet med den högste och glöm andras fel. Och från andra Korintierbrevet 4. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Därför ger jag inte upp. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi sjunger en till sång. 410. Gud har oss skapat.
Thank you.
vi lyfter blicken mot himlen upp. När man är på pilgrimsvandring så bör man ju lyfta blicken för att se vart man är på väg och vem man följer. Jag fortsätter med dagens texter. Johannes evangeliet 14. Jesus sade: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte var du går, hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa: Herre, visa oss Fadern, det är nog. Fortsättning på samma stycke. Jesus svarade: så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? Det ord jag säger er, dem talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig, eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag läser också Psaltartexten 147, 1-7. Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov. Lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra. Jag tänker också att man kan titta ut så här års och känna att skapelsen lovsjunger Gud. Det kan man nog tänka vilken årstid som helst, men särskilt våren när allting börjar spira igen. Det är som en lovsång till Gud. Vi sjunger ännu en sång. Vi får hjälpas åt här idag att sjunga. Det är 562. Låt mig växa stilla. Och jag tänker att vi kan stå upp, för sen kommer predikan. Varsågod och stå om ni vill.
Tack Jesus för att vi får vara här inför dig. Tack för att vi får ta emot av dig. Herre, du vill vara oss nära. Så hjälp oss att släppa in dig. Hjälp oss att låta dig förvandla våra liv. Tack för att du välsignar oss med din närvaro. Amen. Vi pratar om livets väg. En väg som vi går med en gudomlig inriktning. Vi har en predikoserie som heter Att leva livet, eller att leva med gudomlig inriktning. Och det låter väldigt högtravande, men det är väldigt, väldigt enkelt. Det handlar ju om att bara gå med Jesus. Att leva i hans vilja, att vara i hans vilja. Och varför ska jag leva ett liv med gudomlig inriktning? Därför att om jag vill smaka och se att Herren är god, som det står i ordet, så behöver jag göra det. Jag behöver leva med honom, räkna med honom, lita på honom, hoppas på honom och förvänta mig mycket av honom. För det är det han vill att vi ska göra. Att vi ska vara medvetna om hans närvaro. Det handlar om att det gör vi för Jesus och det gör vi från hjärtat. Och den här predikoserien innefattar då 7 steg, lite nycklar kan man säga, som handlar om att gå på livets väg. Och vi började ju med börja, som det heter. Det här att börja ta små steg. Små steg där vi ger Jesus utrymme i våra liv. Det kan vara såna här enkla saker. Att börja be för grannen. Att ta 10 minuter varje morgon och läsa andakt. Att be med barnen aftonbönen. Att räkna med Jesus i vardagen. Att han får vara där. Och de här stegen blir mer och mer. Och till slut vill man ju inte vara utan. Utan man ger Jesus mer utrymme. För att man får så mycket. Det andra steget som vi har pratat om, det var ju att sluta. Och det låter ju motsägelsefullt, börja sluta. Men att sluta kan innebära att för att ge Jesus utrymme kan du behöva prioritera bort andra saker. Och det är därför man börjar med små steg. Att börja med Jesus med små steg. För att prioritera bort små steg är lättare än de här stora sakerna. Men för att ge utrymme för Jesus så behöver vi göra det. Men det kan också vara att sluta att nedvärdera sig själv. Att se på sig själv som att jag kan inte. Det här är inte för mig. Jag kan inte bidra med någonting. För så ser inte Jesus på oss. Och vill han ha utrymme i våra liv så behöver vi se på oss själva med positivitet. Att det finns möjligheter. Och idag så ska vi tala om stanna. Och det är ju också motsägelsefullt när jag har pratat om cykel och man ska trampa. För det gjorde jag ju först där med börja. Men man behöver stanna på sadeln för att den ska fortsätta rulla. Så kan det också vara. Man ska inte hoppa av hela tiden. Eller man behöver sitta på cykeln och fortsätta trampa där man är. Och ofta är det så här. Att när vi har bestämt oss att nu ska jag gå med Jesus. Nu ska han få bli viktig i mitt liv. Jag ska ge honom mer utrymme. Och man engagerar sig och allting. Det är då det blir som jobbigast. Så ni bara vet det. Det är så det funkar i den andliga ekvationen. Därför att ju mer Gud vill använda dig, desto troligare är det att du blir frestad att ge upp. Och jag kommer gå till en berättelse i Bibeln som talar lite om det här att stanna kvar. I Ruts bok så möter vi Naomi. Ni har läst om Naomi, va? Hon bor ju inte i sitt hemland längre. De har ju flytt. Och den här historien som är här är ganska tragisk. För Noomis man, han dör under en hungersnöd. Men hon klarar sig eftersom hon lever fortfarande med sina två söner som har sina fruar, Orpa och Rut. Och de här kvinnorna, de var moabitiska kvinnor. De kom alltså från en annan religion, en annan kultur. Men efter 10 år så dör även hennes söner. Och det här är ett väldigt hårt slag för de här kvinnorna som lever kvar. För att på den här tiden så kunde inte kvinnor försörja sig själva. De skulle bli försörjda av män. Det var inte så här att de kunde ta ett städjobb eller jobba på ett fik eller för att få ihop till sin brödföda, utan de var väldigt utelämnade. Och många gånger så var bara att den enda jobb de kunde ha inom citationstecken var att tigga. Och Noomi insåg ju att den här situationen såg inte så bra ut för dem, utan hon erbjöd sina svärdöttrar att faktiskt återvända hem till sina föräldrar. För de var fortfarande så pass unga så att de skulle kunna gifta om sig. Och det här, det var ju den enklaste vägen. Och så. De kunde ta. Och Orpa, hon lät sig till slut övertalas av Noomi. Och hon återvände till sin familj. För det var det enklaste hon kunde göra. Den enklaste vägen hon kunde ta. Och det var inget fel av henne att välja den vägen. Rut däremot, hon vägrade. Hon ville inte lämna sin svärmor. Även om hennes framtid inte såg särskilt ljus ut, utan tvärtom ganska besvärlig och tung. Noomi, hon försökte ju övertala Rut att flytta hem. Men som vi då kan läsa i Ruts första kapitel, 16 versen, så svarar Rut henne så här: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig, för dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Här väljer Rut att på fullaste allvar av hela sitt hjärta stanna med Noomi. Även om det ser tufft ut. Men det är faktiskt inte bara det hon gör. För vad hon verkligen säger i de här orden, det är: jag vill inte gå tillbaka till mina gamla gudar. Jag vill följa din Gud. Den sanna guden. Det är vad hon säger med de där orden. Och för att förstå hennes val, det kan vi nästan inte göra, för det hon väljer är faktiskt ett liv på den lägsta ranken på den sociala listan, att vara tiggare. Man är så långt ner som man kan komma. Men Rut älskade Noomi. Hon såg henne som sin familj, men hon älskade också Gud och valde att sätta sitt hopp till honom. Så de återvände till Noomis hemtrakter. Och Rut började ju bli van och anpassa sig till de situationer som rådde där. Och när hon var lite mer varm i kläderna så gick hon ut på åkrarna och samlade upp den säd som hade ramlat ner på marken. För så sa Mose lag att den säd som ramlade ner på marken skulle alla fattiga få tillgång till, så man skulle inte plocka upp den. Och det var för att de skulle ha en chans att överleva. Och det här gjorde ju Rut. Och det gjorde ju också att de kunde baka bröd där hemma. Och på så sätt överleva. Men de var ju helt utelämnade till att skördearbetarna faktiskt lämnade kvar säden på marken. Som ramlade ner. Och så en dag så kommer ju Boas ridande. Han äger de här åkrarna. Och han ser Rut ute på åkern. Och han kände medlidande med henne när han ser henne där ute. För han hade hört om hennes historia. Så han gav henne tillåtelse att fortsätta plocka. Och han uppmuntrade till och med de här skördarbetarna att faktiskt ge henne lite extra. Och även att hämta vatten i brunnen så att hon inte skulle behöva vara törstig, för det var ju varma dagar det här. Och sen sa han till dem också att hon skulle lämna henne i fred, för att kvinnor i situationen som Rut fanns i, ensam, ingen man som kunde försvara henne, de var väldigt utsatta, och det fanns väldigt många män som faktiskt utnyttjade de här kvinnorna på olika sätt. Men han förbjöd dem att röra henne. Vad var det som gjorde att Boas visade sån här hänsyn till henne? En okänd kvinna från ett annat land. Han hade hört hennes historia och hur den visade på hennes kärlek och lojalitet. Och i Rut 2, vers 11-12, så läser vi så här. Man har berättat för mig att allt vad du har gjort för din svärmor efter din mans död, hur du har lämnat din far, din mor och ditt hemland och följt med till ett folk du inte kände förut. Må Herren löna dig för det du har gjort. Må du få full lön från Herren, Israels Gud, som du har kommit till för att söka skydd under hans vingar. Boas såg hennes osjälviskhet. Hur hon hade valt att vara lojal mot sin svärmor, välja en svårare väg i livet. När det faktiskt hade varit väldigt enkelt för henne att välja den lättare vägen. Men därför gjorde han allt för att underlätta för henne. Och han välsignade henne. Och det här är stort. För välsignade gjorde man endast inom familjen. Och oftast den som då stod på tur att ärva. Arvingen. Vanligtvis den äldste sonen. Boas gav den här välsignelsen ett nytt ansikte i deras sociala liv, kan man säga, i deras sammanhang. När vi sen läser vidare så läser vi ju att Boas så småningom gifter sig med Rut och de får en son. Och läser vi fortfarande lite vidare så kan vi sen se att i Jesus släkttavla så står Rut. Hon var en viktig del av historien. Tänk om inte hon hade valt att stanna kvar. Vad kan vi läsa av den här berättelsen? Vad kan vi få ut av den? Tack vare att Rut stannade kvar vid Noomis sida så förändrades hennes liv. Trots att det hade varit enklare att gå därifrån. Poängen är att hon gjorde det ju inte för att tjäna på det för sin egen del. Att Gud skulle välsigna henne. Utan hon stannade kvar därför att det kändes rätt. Och därför blev hon välsignad. Vad säger det här oss idag, här och nu? Vi kanske befinner oss vid ett vägskäl där vi måste välja. Vi hamnar ju vid några sådana genom livet. Och vi kanske är trötta på den situation vi befinner oss i. Vi vill ge upp för att det är enklare så. Det kan ju vara ett jobb där vi inte känner oss uppskattade. Ingen ser den tid och engagemang vi lägger ner. Det kan vara omorganisering på jobbet som gör det ohållbart. Folk mår dåligt och är stressade. Du kanske är mobbad på jobbet eller i skolan. Du kanske upplever ditt äktenskap gå på tomgång. Den där förälskelsen som brann en gång är död. Och ni vet inte hur ni ska kommunicera med varann. Har olika drömmar och bråkar om oviktiga saker. Det kan vara en annan relation som du upplever dränerar dig på energi. Kanske missförstådd eller bortvald ur en vänskapskrets. Det kan handla om församlingen. Att du inte känner dig uppskattad. Tycker att de kräver för mycket av dig. Du får inget, du känner dig bortglömd eller bara att du inte har tid. Och allt blir krav och måsten. Och du står inför ett beslut. Ska jag fortsätta så här? Eller ska jag välja en ny inriktning på mitt liv? Det kan vara den frågan du ställer dig. Men frågan vi ska ställa oss, den riktiga frågan vi ska ställa oss, det är: vad är det Gud vill att vi ska välja? Vad är det Gud vill att vi ska vilja? Vad är det Gud vill att du ska sträcka dig efter? Mer tid med familjen. Att ni ska växa andligt tillsammans. Han kanske vill att du ska växa andligt och utvecklas i ditt lärjungaskap. Att du ska lära dig lita på honom och inte oroa dig så mycket. Att du ska sluta jaga dina egna drömmar och kanske sluta lägga ner så mycket tid på en sån som inte har evighetsvärde. Låt de där frågorna som finns inom dig spegla sig mot den frågan: varför vill Gud att du ska stanna kvar? Att våga stanna kvar. Fortsätta att arbeta på och i den situation du befinner dig i kan vara det du ska göra. Även om det är så mycket enklare att ge upp och gå därifrån. Jag tror att vi alla har varit i den där situationen. Där vi faktiskt har gett upp och gått därifrån. Och sen i efterhand funderat på och undrar hur det hade blivit om jag hade varit kvar. Inte alla situationer är inte så, men en del finns. För ibland öppnar sig dörrar och det ser lockande ut att gå den där vägen. Men det är inte alltid det är rätt dörr som öppnas just då, eller rätt tid när den öppnas. Det kan vara studier på heltid eller om jag ska välja studier på halvtid så att det går att kombinera jobb. Det kan vara konflikter som man faktiskt kan lösa om man tar tjuren vid hornen och samtalar med personen eller personerna det handlar om för att förändra sin situation. Det kan vara problem som vi har med ofullkomliga människor i församlingen som vi tycker är väldigt jobbiga. Och det kan lösa sig med att man bara inser att man själv är en av de där ofullkomliga personerna. Och att man förlåter. Och att man ber om förlåtelse. Våga fråga Gud vad som är din väg. Det är det viktigaste. Och väldigt ofta är det att stanna kvar. Särskilt när man känner att man inte vill stanna kvar. För det är då frestelsen kommer. Att man vill ge upp. Men ibland är det faktiskt så att trofasthet och uthållighet är största beviset på din tro. Att du är trogen platsen du är på. Där du är planterad just där och då. Du kanske inte ser din lösning på situationen ännu. Ditt svar på varför du är där du är när allt ser mörkt ut. Men det är då vi kan ta sikte på Guds ord. Som i Galaterbrevet 6:9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Likaså orden som Paulus skickar till församlingen i Kolosse. Det kan också få vara en uppmuntran till oss. I 1:10. Målet, det är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighetsmakt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Ge inte upp. Lyssna till Gud vad han säger att du ska göra. Ibland är det att stanna kvar. Lita då på att han ger dig kraften att stanna kvar. Och att du inte ser det idag behöver du inte oroa dig för en dag kommer det bli synligt. Amen.
Tack Anna. Vad vill Gud med mitt liv? Vad vill Gud med ditt liv? Det är lätt att vi inte hör hans röst på grund av allt brus som vill störa. Men låt oss be som heliga Birgitta. Herre, visa mig din väg. Och gör mig villig att vandra den. Men först kan man ju behöva göra som Maria. Sitta vid Jesu fötter. Och lyssna till hans röst. Vi sjunger en sång innan nattvarden. Och det är sången 832. Gud i dina händer. 832.
Thank you.
Vi ska få nöjet, äran, välsignelsen att få dela nattvard med varandra. Och jag tänker på det, att tänk om inte Jesus hade stannat kvar i sin uppgift. Mänskligt sett hade han nog velat ge upp flera gånger om. Men han stannade kvar. Och tack för det så är du och jag här idag. Frälsta och bevarade. Låt oss ta en liten stund i tystnad och bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse. Herre, du vår barmhärtige Gud, du som i Kristus har öppnat vägen till dig och utplånat världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så jag blir ren. Hela mig så jag blir hel och dra mig till dig så mitt hjärta får ro. Jag överlämnar mig till dig och jag tar emot din förlåtelse för alla mina brister och fel, så att jag kan leva ett helt och rent liv tillsammans med dig. Amen. Och du som ber om förlåtelse och befrielse, ta emot Bibelns löfte. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Ta också emot Jesu egna ord. Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jesus, jag vill tacka dig för att vägen till dig alltid är öppen. Och att vi får ha gemenskap med dig. Och genom dig gemenskap med vår skapare, med vår fader. Livets Gud. Herre, hjälp oss att leva i din förlåtelse. Gör oss starka i tron. Gör hoppet större. Och väck kärleken i oss så att vi kan ge vidare till andra. I ditt underbara namn vi ber. Amen. Den natten då Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd och han tackade Gud och bröt det och sa: det här är min kropp. Den offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså så tar han bägaren. Och han säger att den här bägaren, det är det nya förbundet genom mitt blod. Och varje gång ni dricker av den, så gör det till minne av mig. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess att du kommer åter i härlighet. Herre, jag vill tacka dig för de här gåvorna. Jag vill tacka dig för att du offrade din kropp för oss. Ditt blod, Herre. Det som har befriat oss från all synd. Det som har upprättat oss, förvandlat oss och gett oss nytt liv. Jag vill tacka dig för de gåvorna. Och jag vill tacka dig för att vi får påminna oss om det idag. att du är här mitt ibland oss, Jesus. Det vet vi genom den helige ande. Men att vi detta på fysiska sätt kan få dela gåvorna och minnas dig, det är vi dig så tacksam för. Amen. Vi ber tillsammans. Vår far, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och ge oss idag det bröd som vi behöver. Och förlåt oss alla våra skulder. Liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Och eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Hälsa varandra med Guds frid. Och så är ni välkomna till bords. Thank you. sjunga några lovsånger, men vi vill också ge tillfälle för förbön. Om du vill ha personlig förbön, kom gärna fram och sätt dig, så ber vi för dig personligt. Har du något bönämne, så lägg fram det nu, så kan vi be för det. Och sen tar vi en liten stund när vi sjunger lite lovsång och ber också. Ja. Shoot.
Thank you.
Tack Gud för den här stunden inför ditt ansikte. Och tack för att du är med oss när vi går härifrån också. Och du är med oss i vardagen. Och i svåra situationer där vi behöver ta beslut. Tack för att du kan visa oss vägen och vad vi bör göra. Vi lämnar allting i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag tänker att vi avslutar gudstjänsten med att läsa välsignelsen tillsammans. Och den kommer här på väggen, jag hoppas att ni ser. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Och ännu en liten avslutande fredsbön. Jesus Kristus, sänd oss i din frid, med din fred över hela jorden. Amen. Tack för idag.
Kassören får vi ge någon kollekt.
Det har jag helt glömt bort.